الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Vi fortsätter att tala om graven, och vi nämnde i förra lektionen om hur en person kan straffas i graven. Idag ska vi nämna några orsaker som gör att en person skyddas från straffet i graven. Och sen nästa punkt, vad gynnar personen i graven? Okej. Och sen ska vi prata om de sista människorna som lever innan domedagen. För att inshallah nästa vecka ge oss in på själva domedagen. Så vad är det då som skyddar från straffet i graven? Jo, det finns några saker som har nämnts i Koranen, eller i Sunna. Och den första av dessa saker är att man söker skydd från straffet i graven. Som Aisha radiallahu anha sa, att profeten sallallahu alaihi wasallam brukade söka skydd från fyra saker innan det att han avslutade bönen. Och han brukade beordra att söka skydd från dessa fyra saker. Från straffet i graven, straffen i helvetet, prövningarna vid livet och döden och sedan prövningarna av al-Masih al-Dajjal. Och denna hadith finns i Bukhari. Så det är rekommenderat att söka skydd i slutet på bönen från dessa fyra saker. Allahumma inni a'udhu bika min azab al-qabr wa azab jahannam wa min fitnati al-mahya wa al-mamati wa min sharri fitnati al-Masih al-Dajjal. En annan sak som skyddar från straffet i graven är att dö som martyr. Att dö som martyr. Profetens sahaba radiallahu anhum, de sa det som en fråga. De sa att profeten, hur kommer det sig att de troende prövas i graven men inte martyren? Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, kafa bi bariqati suyuf ala ra'sihi fitna. Att de klingande svärden över hans huvud räcker som prövning. Hur kommer det sig, Rasulullah, att martyren inte prövas i graven? Han behöver inte svara på dessa tre frågor. Vem är din herre och så vidare. Han behöver inte svara. Han klarar sig. Hur kommer det sig? Jo, prövningarna av svärdklingorna över hans huvud räcker som prövning. Och här säger de lärda, som al-Qurtubi, att det här är ett bevis på att han är en sann muslim. De här frågorna ska ju bevisa detta. Men att han stod kvar och stred och inte vände ryggen, som hycklarna gör, tyder på att han är en riktig muslim. Så han behöver inte prövas. Det här är hans prövning. Och den hadithen är autentisk. Den finns i Nasa'i. Vem är då martyr? Eller profeten alaihissalam har också sagt att martyren har sex unika egenskaper hos Allah. Martyren har sex unika egenskaper hos Allah. Den första är att han förlåts när den första droppen av blod kommer ut från kroppen. Då blir han förlåten för alla sina synder. Han får se sin plats i paradiset. Han skyddas från straffet i graven. وَيَأْمَنُوا الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ. Och han skonas från den stora skräcken. وَيُحَلَّ حُلِيَّةُ الْإِمَانِ. Och han kommer att kläs med ett plagg av iman på domedagen. Och han kommer att förgifta sig med Hur al-Ain, kvinnorna från paradiset. Och en hadith säger 72 stycken. Och han får göra shafa'a, han får medla för 70 stycken från sina släktingar. Och denna hadith finns i Tirmidhi och den är också autentisk. Så här nämndes att martyren får dessa sex unika belöningar. Han blir förlåten, han får se sin plats i Jannah. Och det här kan man se till och med på vissa videor som finns på internet. Om du ser martyrer, du ser att de ligger och ler. Och de ler. Och då förstår man att det sista de har sett är något väldigt vackert. Ja. Allahu akbar. Och de skyddas från straffet i graven. Och de skonas från den stora skräcken på domedagen. Och kläs av kläder av iman på domedagen. Och de får gifta sig med Hur al-Ain. Och medla för 70 stycken från sin familj. Mashallah. Vilka är då martyrer? Jo, Profeten Ali Islam frågade Sahaba: vem anser ni vara martyr? Vem anser ni vara martyr? Och då så sa Sahaba: det är den som dör fi sabilillah, den som dödas i krig. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: i så fall är martyrerna från min umma få. Om det bara är de som dör i krig så är martyrerna få. Och så nämnde han att martyrerna är många. Det är den som dör i pesten. En muslim som dör i pesten är martyr. Den som dör av en magsjukdom är martyr. Den som drunknar. Den som brinner inne. Den som dör av ras. Jordbävning eller ett hus rasar på honom. Och kvinnan som dör i graviditet eller när hon föder. Och han nämnde också en annan hadith. Då sa han att den som dör då han försvarar sin egendom är martyr. Den som dör då han försvarar sitt blod, det vill säga sitt liv, han är martyr. Den som dör då han försvarar sin religion, han är martyr. Och den som dör då han försvarar sin familj är också martyr. Och den hadith är sahih, den finns i Tirmidhi. Så som ni ser så är martyrerna många. Okej? Men martyren har ju också en unik egenskap, och det är att martyren som dör på slagfältet, och det är den största martyren, tvättas inte och lindas inte heller in i kläder, utan begravs i de kläder han hade på sig direkt på plats. Och man behöver inte heller be för personen. Det finns ingen salat janaza för de som dör som martyren. Man bara begraver dem som de är. Okej? Och blodet på deras kropp kommer på domedagen att vara som god doftande parfym. Men de andra, om en person skulle brinna upp eller drunkna och så, då måste man ju tvätta personen och linda in personen. Och inshallah så får han belöningen av en martyr. Okej? Varför kallas personen för shahid för? Var kommer ordet ifrån? Shahid. Martyr. På arabiska, shahida betyder att vittna. Bevittna någonting. Det sägs att det kommer från att det är mashhud lahu bil jannah. Yani det är vittnat om att han ska få paradiset. Därför kallas han för shahid. Eller att änglarna vittnar för honom om detta. Eller att han är shahid. Han är shahid för att han är shahid. Han ser det som andra inte ser. Han kommer att få se och vara i paradiset fram till domedagen. Han kommer bevittna paradiset medan andra ligger i graven. Det sägs också att det är därför han kallas för shahid. Det här var den andra saken som skyddar från straffet i graven. Den tredje är al-ribatu fi sabilillah. Att vakta islams gränser, eller att vakta generellt i en armé och islams gränser för Allahs skull. Det berättas från Salman radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: ribatu yawmin wa laylatin khayrun min siyami shahr wa qiyamuhu. Att stå och vakta en dag och natt är bättre än att fasta och be en hel månad. Och om han dör så kommer hans belöning att fortsätta. Tayyib. Ujriya alayhi rizquhu. Och han kommer att få sin försörjning. Och han kommer att skonas från al-fattan. Och al-fattan är prövningarna i graven. En person som dör när han vaktar islams gränser eller en islamisk armé och så vidare kommer att dö i det här tillståndet. Han får belöning fram till domedagen. Och han straffas inte i graven. Ja, han prövas inte heller i graven. Mashallah. Och den hadithen finns i Sahih Muslim. Och profeten alayhi salatu wasalam sa också: kullu mayyitin yukhtamu alayhi ala amalihi illa al-murabit fi sabilillah. Fa innahu yunma lahu amaluhu ila yawm al-qiyamah. Wa yu'manu fitnatu al-qabr. Att varje person avslutar sina gärningar när han dör. Förutom den som vaktar fisabilillah. För hans gärningar kommer att fortsätta fram till domedagen. Och han skonas från prövningarna i graven. Och den hadithen finns i Abi Dawud och Tirmidhi. Och Sheikh Albani säger att den är sahih. En annan sak som vi indikerade på är att en person som dör av en magsjukdom också skonas från straffet i graven. Vissa av sahaba, de sa: har inte profeten sagt alayhi salam att den som dör av en magsjukdom kommer inte att straffas i graven? Och då så sa andra sahaba: jo, så har han sagt. än det här är sanning. Och den hadithen finns i Nasai och Tirmidhi. Och magsjukdom, det finns lite olika åsikter. Vissa säger att det är som en slags ishäl, någon slags kolera eller någonting, där personen dör på det här sättet, eller någon annan slags magsjukdom. Allah. En annan sak som skyddar från straffet i graven, som alla av oss kan göra, någonting lätt, det är att läsa surat al-Tabarak, surat al-Mulk i Koranen. Surat Mulk, Tabarak al-Ladhi biyadihi al-Mulk, 30 verser. Det har berättats från Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: Suratu Tabarak hiya al-mani'a min adhab al-qabr. Surat Tabarak skyddar från straffet i graven. Surat Tabarak skyddar från straffet i graven. Och därför så berättade också profeten i en hadith att han sa straffet, eller någon typ ängel kommer för att straffa en person i graven, och när den kommer till bröstet så säger bröstet: nej, låt bli. Han brukade recitera At-tabarak över mig. Och när de vill straffa hans nedre, de säger: nej, låt bli. Eller hans typ hjärta: låt bli, han hade mig i hjärtat. Alltså han kunde mig utan till, surat tabarak och så vidare. Så det är bra att kunna den utan till och att läsa den varje kväll. Det har också nämnts i en hadith att den som läser den varje kväll kommer att skyddas från straffet i graven. Och inshallah, den som läser den varje kväll kommer att kunna den utan till. Eller hur? Om du läser den en, två månader varje kväll, så kommer du kunna den utan till. Fråga: kan man läsa den på engelska eller svenska? Räknas det? Det är inte Koran. Du har inte läst Tabarak. Du har läst Koranens tolkning. Det måste vara på arabiska. Alla texter som nämner att den som läser si och så får sån belöning, det handlar om arabiska. Okej? Okay? En annan sak som tyder på att en person, inshallah ta'ala, skyddas från straffet i graven, är att man dör på fredag eller på fredag natt. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: "Ma min muslimin yamutu yawm al-jum'a aw laylat al-jum'a illa waqahu Allah ta'ala fitnat al-qabr." Det finns ingen muslim som dör på en fredag eller fredag natt förutom att Allah kommer att skydda honom från straffet i graven. Och den hadithen finns i Ahmed och Tirmidhi, och den är också autentisk. Så det är bra att dö på en fredag eller fredag natt. Vad är fredag natt i islam? Är det kvällen till lördag? Eller är det torsdag kväll? Torsdag kväll, precis. Det är i Sverige är det torsdag kväll. För islam så börjar dagen med maghrib. Okay? Så nu har vi bett maghrib till exempel, söndag. Nu är det måndag natt, islamisk. Laylatul Ahad. Okay? Så fredag kväll är då torsdag kväll. Eller på fredagen fram till maghrib är det bra att dö. Om man dör på någon annan dag, är det dåligt? Tyder det på att man är så jättedålig? Att man inte skyddas från straffet i graven? Nej, Allah kan skydda vem han vill. Men det här är det som vi vet. Okay? Och det är inte heller säkert att du dör på en fredag natt att du blir skyddad från straffet i graven. Personen kanske var jättedålig. Men generellt så är det här någonting bra. Det är gott tecken. Det är bra om ni kan... Finns det ingen plats där?
Det finns här.
Folk täcker ingången. Folk täcker ingång. Tack, vi går vidare till nästa punkt. Tack, nästa punkt är: vad gynnar personen som har dött? Vad gynnar personen som har dött? Nummer ett, att man ber för personen. Man gör salat al-janaza. Och det är vår skyldighet. Profeten alaihissalam har sagt att en muslim har 5 skyldigheter mot sin broder. Och en av dem är att besöka honom när han är sjuk, att följa hans begravning när han har dött, acceptera hans inbjudan, säga yahamukallah när han nyser och säger alhamdulillah, besvara hans salam. Och en sjätte har också nämnts, att ge honom råd om han ber om råd. Det är skyldigheter som vi har gentemot varandra. Och en av dem var att följa efter hans begravning och att be för muslimen. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa ma min mayyitin salla alaihi ummatun min al-muslimin yablughuna 100 kulluhum yashfa'una lahu illa shufi'u fihi. Det finns ingen muslim som dör och sen så ber 100 muslimer för honom och typ vittnar för honom eller går i gode för honom förutom att Allah kommer acceptera det från dem. Okej? Okay? Och denna hadith finns i Muslim. Och en annan hadith: det finns ingen muslim som dör och 40 män ber för honom. La yushrikuna billahi shay'an, som inte gör shirk förutom att Allah kommer att acceptera deras bön eller deras medling. Och den hadithen finns också i Muslim. Så om en person dör, en muslim dör, och 40 personer från Ahlul Tawhid som endast dyrkar Allah ber för denna person och vittnar om att han är bra, så blir han inshallah förlåten. Okej? Okay? Och det här visar också dygden av Tawhid, att endast dyrka Allah. En annan sak som gynnar personen i graven är att han skänker saker som fortsätter att gynna honom efter döden. Eller att han har bra barn som ber för honom. Abu Huraira radiallahu anhu berättar att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa: om människan dör, inqata amaluhu, så slutar hans gärningar att gälla. Han kan inte göra några mer goda gärningar. Förutom 3. Sadaqa jariya, en sadaqa, en almosa som fortsätter. Av ilmin yuntafa'u bihi, eller kunskap som folk tar nytta av. Av waladin salih yad'u lahu, eller ett fromt barn som gör dua för honom. Yani när man ligger i graven, kan man komma tillbaka och göra salat? Kan du fasta? Kan du göra någonting? Hasanat är stopp. Okej? Okay? Men det finns saker man lämnar efter sig som kommer att fortsätta att ge dig belöning i graven. Och det är de här 3. En sadaqa som är jariya, en sadaqa som fortsätter. Är det någon som kan ett exempel?
Jag vet.
Ja.
Om jag säger att jag har mark. Alltså en mängd mark. Sen jag ger det till någon person. Så personen odlar frukt varenda gång på den.
Ja.
Och jag har sanat för det varje gång man har marken.
Precis. Om man har mark till exempel och skänker den för Allahs skull. Att till exempel odla frukt på och sen att ge frukten till behövande. Eller att man ger marken för att man ska bygga moské på marken. Bygga en moské. Om du bygger en moské så får du belöning för alla som ber i moskén. Fram till domedagen. Eller så länge folk ber det. Mashallah. Eller som brodern sa, att gräva en brunn också. Varje gång folk dricker vatten så får du inshallah belöning. Men självklart på villkoret att det här gjordes för Allahs skull. Inte för att visa upp sig. Om du skänker en koran till någon. En mushaf. Varje gång personen läser så får du belöning. Det finns mycket, mycket kunskap. Det är mycket, mycket belöning i detta. Eller, 2, kunskap som lärs ut. Som folk tar nytta av. Det här får du också belöning för. Och det här är en av de största belöningarna för ulema. För de lärda. De har sån otrolig dygd över resten av folk. Den som kallar till någonting gott får belöningen av alla de som följer honom. Förstår du? Om en lärd person lär en by att göra salat, han får belöning för alla som gör salat i byn. De lär sina barn, han får fortfarande belöning. De lär sina barnbarn, han får fortfarande belöning. Hela tiden. Så mycket belöning man får av att lära ut kunskap. Och det här är kanske den saken som borde uppmuntra folk mest att studera. Att lära sig islam och att sprida islam. Eller hur? Det finns så stor belöning. Tänk dig vilken belöning Abu Huraira har till exempel. Ja? Han har berättat 5000 hadith ungefär. Ja? Mashallah. Varje gång man berättar hans hadith och vi lär oss detta, så får han belöning för det. Imam al-Bukhari, Imam Muslim. Tänk hur mycket belöning de får. Ja? Dagens ulema och så vidare. Fram till att det bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Därför brukar Salaf säga att de är som levande bland oss. Eller hur? Bukhari och Ahmed, det är som att de finns bland oss. Deras kunskap lever. Medan syndare och tyranner och sånt, de är döda även fast de lever. Eller hur? Folk förbannar dem dag och natt. Men dessa människor är älskade hos människor, eller hur? Och sist att man lämnar ett barn efter sig. Ett fromt barn, Saleh, som gör dua för sina föräldrar. Det här får han också belöning för i graven. Och han nämner också ulema att det är rekommenderat om en person har dött att betala personens skulder. Det här hjälper också personen. Det spelar ingen roll om han är släkt till det eller inte. Man ska hjälpa till att betala av personens skulder om han har dött. Och också till exempel fasta. Profeten Al-Islam sa, om en person dör och har skyldig fasta, så ska hans wali, alltså hans släktingar, fasta åt honom. Man kan också göra hajj för personen om han inte har gjort hajj och så vidare.
Räknas den hajj för en själv också eller bara för den personen?
Ja, Sheikh Albani nämnde det precis, att den hajjen som man gör åt en människa räknas också för personen som gör den. Och det som egentligen gynnar den avlidna är den duan som du gör under hajj för personen. Ja. En annan sak som gynnar, vilket kan falla in i den förra, är att barnen ger sadaqa. Barnen skänker saker för föräldrarnas skull. Som en av sahaba frågade profeten alaihissalam, att min mor har dött och hon skulle önska att hon kunde skänka pengar. Kan jag skänka åt henne? Och då så sa profeten ja. Hon kommer få belöning för detta. Och här säger ulema generellt att alla goda gärningar som barnen gör kommer läggas på föräldrarna. Vare sig de har avsikt eller inte. Genom varenda gång barnen ber, 5 gånger om dagen, så får föräldrarna belöning i graven. För Allah Ta'ala säger, وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. Att ingenting ska till erkännas människan utom det som hon själv eftersträvat. Yani människan får det som hon har gjort. Och vad är det människan har gjort? Barn. Dina barn är från dig, så som profeten sa alaihissalam, att ingen äter någonting bättre än det han själv har tjänat. Och hans barn är det från det han har tjänat. Det som dina barn tjänar är som det du har tjänat. Så varje gång dina barn gör en god gärning, så får du också belöning för det. Mashallah. Så det här är någonting som är väldigt, väldigt bra. Får man straff om barnen gör synder då? Ja, får man det? Nej, generellt nej. Men om du är den som har lärt barnen att synda och uppmanar dem till att synda, ja visst. Ad-dalu ala sharka fa'ilihi. Den som kallar till någonting ont är som den som har gjort det. Okej? Okay? Men om man lär barnen bra saker och sen så faller de in i synder, det är inte ditt fel. En annan sak som gynnar muslimen i graven är att göra dua, att be för muslimen. Allah Ta'ala säger i surat Al-Hashr, والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Och de som kommer efter dem säger, Herre förlåt oss och våra bröder som har levt före oss. De troende som har levt före oss. Det här är en egenskap hos muslimen, att han ber om förlåtelse för sig själv och de som har levt före honom. Igen, de som har gått bort. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han har sagt att om man ber om förlåtelse för muslimska män och kvinnor, så får man en hasanat för varje person. Och den här hadith finns i Tabarani, den är autentisk. Mashallah. Om du ber att Allah att han ska förlåta muslimska män och kvinnor som har dött till exempel, så får du belöning för alla som har dött. En hasanat för alla som har dött. Ja? Hur många muslimer tror ni har dött sen profeten Muhammad alaihi salam? Ja? Eller alla som har följt profeterna sen Adams tid? Om du ber Allah att han ska förlåta alla muslimer som har levt. Hur många hasanat blir det, tror ni? Mashallah.
Det
är också, hadithen är generell. Nej, hadithen är generell. Och Sheikh Albani säger att hadithen är autentisk i Sahih al-Jami. Och också, profeten alaihissalam nämnde att om en person gör dua för sin bror i hemlighet, så skickar Allah en ängel vid hans huvud som säger amin, må Allah ge dig samma sak. Mashallah. Så det här är också generellt, vare sig han lever eller är död. Om du ber Allah i hemlighet, och Allah förlåt min far som har dött, Allah förlåt min bror som har dött, förlåt min kompis som har dött, så inshallah änglarna säger amin, må Allah förlåta dig också. Så det är bra att göra dua för muslimerna. Eller hur? En annan sak som fortsätter, eller där muslimer fortsätter att belönas i graven för, är det vi nämnde, att han vaktar islams gränser. Eller hur? Där så sa ju profeten alaihissalam att belöningen fortsätter fram till domedagen. En annan punkt. Det här var de saker som skyddar från straffet i graven. Och de saker som gynnar personen när han har dött. En annan punkt är, vad händer med martyrerna? Vad händer med deras själar när de väntar på domedagen? Allah Ta'ala säger i surat Ala Imran, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Och anse inte de som har stupat för Allahs sak som döda. Nej, de är vid liv hos sin Herre, där de försörjs. Anse inte de som har dött fi sabilillah att vara döda. Anse inte de som har stupat fi sabilillah att vara döda. Nej, de är levande hos Allah och där försörjs de. Ja. Så martyrerna har ett speciellt liv i väntan på domedagen. Ibn Mas'ud radiallahu anhu frågade om den här versen. Och då så sa han, vi frågade också profeten alaihissalam om den här versen. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam att martyrernas själar får vara i gröna fåglar i paradiset. De får vara i gröna fåglar i paradiset. Deras bon är i guldlyktor som hänger under Allahs tron. Och de får flyga i paradiset som de vill för att sedan återvända till sina lyktor. Och så sa profeten sallallahu alaihi wasallam att Allah kommer att kolla på dem. Och han kommer att fråga dem om de vill ha någonting mer. Och då så kommer de att svara att vad skulle vi vilja ha mer än detta? Vi flyger runt i paradiset som vi vill. Och Allah frågar igen, vad vill ni ha? Tre gånger, tills det att de förstår att Allah inte kommer låta dem vara förrän de säger någonting som de vill ha. Och då önskar de bara en enda sak. Och det är att få komma tillbaka till den här jorden för att få bli martyrer åter en gång. Det är det enda de önskar. Allahu Akbar. Och det nämndes också att en av sahaba som dog i Uhud, som hette Abdullah bin Amr ibn Haram, han dog som martyr. Och Allah frågade honom, vill du ha någonting mer? När han var martyr och i paradiset. Och då så frågade han, eller han sa att jag vill gå tillbaka till jorden och dö som martyr igen. Och då så sa Allah att jag har bestämt att ingen människa ska få komma tillbaka till jorden. Och i vissa hadither att de önskar att komma till, de önskar ingenting från hela jorden. Och de fick allting på jorden, de skulle inte vilja ha det. Men det enda de vill är att komma tillbaka och dö som martyrer igen. För de vet den stora belöningen som finns hos Allah. Och vissa hadither säger 10 gånger. Komma tillbaka och dö och sen till Jannah. Komma tillbaka och dö och sen till Jannah. Om och om igen. För de vet hur stor belöning det är. Men de bryr sig inte om någonting som finns på den här världen. En hadith säger om de fick allting på jorden, de skulle inte vilja komma tillbaka. Och få ett nytt liv. Om de fick allting på jorden. Ja, så då kan man ju fantisera om hur stor belöning det finns i nästa liv, eller hur? För martyrerna. Men denna sahabi, Abdullah, han sa då, okej, om jag inte får komma tillbaka, så berätta om belöningen för de som jag har lämnat efter mig. Alltså min familj. Och då skickar Allah ner den här versen. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ. Att tro inte att de som stupat för Allahs sak är döda. MashaAllah. En annan sak som händer vid döden. Det har nämnts i en hadith. Att allting förmultnar förutom Ajbud dhamb, ett litet ben som sitter i svanskotan. Jorden äter allting från människan förutom den här lilla biten som sitter i svanskotan på människan. Och från den skapade Allah människan, och från den kommer Allah att återskapa människan på domedagen, som vi inshallah kommer nämna nästa lektion eller nästnästa. Det här regnet som kommer ner och kropparna växer upp från jorden, från den här lilla delen som finns kvar från alla människor. Al-Qurtubi nämner kapitlet om att jorden förmultnar alla kroppar förutom martyrerna och profeterna. Martyrerna och profeterna. Genom alla kroppar förmultnar i jorden förutom profeter, det här är säkert. Och även martyrer har nämnts. Och han nämner en berättelse som finns i Muwatta Imam Malik. Då Amr ibn al-Jumuh och Abdullah bin Amr hade dött, de hade stupat i Uhud. Så begravdes de i samma grav. I Uhud så begravde man martyrerna i samma grav, flera stycken i samma grav. Men deras grav efter 46 år spolades bort. Det kom en flod som gjorde att typ liken kom upp. Och när sahaba skulle begrava om dem så sa de, de hade inte ändrats. Det var som att de dog igår. Och det här var efter 46 år. Och samma sak hände när de skulle flytta Hamzas kropp som också dog i Uhud. Efter 50 år så sa de att hans sår fortfarande blödde. Efter 50 år, det var som att de dött igår, sa de. När man kollade på kroppen. Mashallah.
Luktans blodmiskel.
Det sa de inte. Men vissa av ulema säger att det finns ingen en koranvers eller direkt hadith som säger att det här är fallet för alla martyrer. Okej? Okay? Det kan vara så, det kan inte vara så. Men det har nämnts att det här är vanligt att martyrernas kroppar inte förmultnar. Men det finns inget bevis som säger att de inte förmultnar. Okej? Okay? Det har nämnts att vissa av martyrernas kroppar inte förmultnar. Till skillnad från profeternas kroppar. De förmultnar inte. Som det har nämnts i en autentisk hadith från Aus ibn Aus. Han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa, fredagen är den bästa dagen. På fredagen skapade Allah Adam. Och på fredagen tog han hans liv. Och på fredagen kommer man blåsa i basunen. Och på fredagen kommer folket att dö. Alltså domedagen infaller på en fredag. Och så sa han, فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةَ فِيهِ. Så på fredagar ska ni göra mycket salah över mig. Ni ska säga mycket sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. På fredagar. Okej? Okay? För salatakum ma'rudatun alaih. Era böner kommer att nå mig. Och då så sa jag sahaba, ja Rasulullah, hur kan bönerna nå till dig när du blivit till jord? Och då så sa profeten alaihi wasallam att Allah azza wa jall har förbjudit för jorden att yani äta upp profeternas kroppar, att göra så att de förmultnar. Så varenda profet från Adam till Muhammad alaihi salam ligger i graven som att de dog idag. Och därför ni vet, om ni har hört berättelsen om den profeten Muhammad dog alaihi salam. Det tog ju flera dagar innan man begravde honom. Och alla skulle be för honom och så vidare. Och när Ali radiallahu anhu tvättade honom, han sa, wallahi, jag såg ingenting. Yani dåligt som man kan se på kroppar på folk som har dött, på lik. En dålig doft och luktar så lik och sånt. Så han sa, typ tahayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Du var yani, god, fin, både som levande och död ya Rasulullah. Men hans kropp förmultnar inte. Så även idag, hans kropp är helt vanlig i graven. Sallallahu alaihi wasallam. Ta, vi går vidare till dagens sista punkt. Och det är, innan vi pratar om domedagen, så ska vi prata om vem kommer domedagen att infalla på. Vem kommer domedagen att infalla på? Det berättas från Hudhayfa radiallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa, islam kommer att nötas ut eller slitas ut så som en thob, ett klädesplagg slits ut. Islam kommer att slitas ut så som ett klädesplagg slites ut. Tills det att man inte längre vet vad fastan är för någonting. Man inte längre vet vad bönen är för någonting och vad hajj är för någonting och vad sadaqa är för någonting. Och Allah kommer att ta upp alla sina böcker. Alltså alla Koran kommer att tas upp under en natt. Ingenting kommer att finnas kvar på jorden. Inte en enda vers. Och en grupp av människor kommer att finnas kvar. Och de äldre från dem kommer att säga, vi fann våra förfäder säga la ilaha illallah. Så vi säger som dem. Och då så sa en man till Hudhayfa, vad kommer det att gynna dem att de säger la ilaha illallah? Och de inte känner till bönen och fastan och hajj och sadaqa. Och då vände sig Hudhayfa bort. Och så frågade han frågan tre gånger. Och han vände sig bort varenda gång. Och sen så vände sig Hudhayfa till honom och han sa, det kommer att rädda dem från elden. Tre gånger sa han detta. Det kommer att rädda dem från elden. Och denna hadith finns i Ibn Majah och den är autentisk. Så det kommer komma en tid där folket inte längre känner till någonting om islam. De bara hörde förfäderna säger la ilaha illallah och säger som dem. Och här kanske någon säger att det här är bevis på att man inte behöver be. Man går till paradiset. Men då säger de lärda att de här människorna känner inte till bönen. Det är en annan sak. Känner inte till bönen. Det är samma sak som om du idag skulle berätta om islam för någon i djungeln. Om la ilaha illallah och tawhid och inte berätta om bönen. Han kanske blir ursäktad, eller hur? Men den som känner till bönen måste ju be. Och i hadithen om Dajjal så nämnde ju profeten alaihissalam om hur Isa, Jesus, kommer ner och dödar Dajjal. Och så stannar han på jorden i 7 år. Och sen nämnde han att på den tiden så är alla människor yani vänner. Det finns ingen fiendskap mellan två människor. Tills det att Allah skickar en vind från Sham. En vind från Sham, från området vid Palestina. En kall vind. Som inte lämnar så mycket som en myra svikt av iman. Förutom att den kommer ta en i varje muslims själ. Alltså varenda muslim som har en liten del av iman i hjärtat kommer att dö av den här vinden. Även om han skulle vara inne i ett berg så skulle vinden komma och ta honom där. Och den hadithen finns i Muslim. Och i en annan hadith i Muslim så sa Abu Huraira att profeten alaihissalam, han sa Allah kommer skicka en vind från Yemen som är skönare än siden. Och den lämnar ingen som har så mycket som en myras vikt av iman i hjärtat förutom att den kommer att ta hans själ. Men varenda muslim kommer att tas av den här vinden. Och så sa profeten alaihissalam att endast de värsta av folk kommer att finnas kvar. Och de kommer vara som åsnor som parar sig på gatan. Och det är på dem som domedagen kommer att infalla. Och han sa också att domedagen kommer att infalla på de värsta av människor. Och den finns i Ahmed. Och han sa att de som tar, eller de värsta av folk är de som domedagen infaller på. Och de värsta av folk är de som tar sina gravar till moskéer. Också autentisk hadith. Och det finns tyvärr idag folk som har tagit muslimers gravar till moskéer. Det är de värsta av folk. Och Anas sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa domedagen infaller inte tills det att det finns någon kvar på jorden som säger Allah Allah. Domedagen infaller inte förrän det inte finns någon på hela jorden som säger Allah Allah. Och i vissa förklaringar, det finns ingen som hindrar folk från att göra onda saker. Ingen som påminner om gott och förbjuder det onda. Det är på dem som domedagen kommer att infalla. Och Aisha radiallahu anhu nämnde också. Hon sa, jag hörde profeten alaihissalam säga att dag och natt kommer inte försvinna tills det att folk återgår till att dyrka Allat wal Uzza. En två statyer som fanns före islam. Och då så sa Aisha radiallahu anha, ja Rasulullah, jag trodde att när Allah skickade ner denna vers, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yudhhirahu ala ad-din kullih wa law kariha al-mushrikun, att det är han som sände sitt sändebud med vägledning och den sanna religionen för att vara överlägsen alla andra religioner och ideologier, även om avgudadyrkarna skulle ogilla det. Yani islam är överlägsen alla andra religioner. Så hon förstod av versen att islam kommer vara överlägsen allting fram till domedagen. Och då så sa profeten alaihissalam, detta kommer att ske. Inna dhalika tam, fa innahu sayakunu dhalika ma sha Allah. Men det kommer att vara så länge Allah vill. Yani islam kommer att vara den dominerande religionen över hela jorden så länge Allah vill. Sen skickar han en fin vind som tar varje muslims liv som har lite iman i hjärtat. Och lämnar endast de värsta av folk kvar. Som kommer att återgå till sina förfäders religion. Yani att dyrka av gudar. Så innan domedagen, precis när man blåser i hornet, finns det inte en enda muslim kvar på jorden. Ingen som säger Allah. Och därför, när det inte finns någon muslim kvar, så kommer också Kaaba att förstöras. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa att en man från Habasha, från Etiopien, som heter Dhu Sawaiqatain, kommer att riva Kaaba sten för sten. Han kommer ta dess guld och skynket som är därpå. Och profeten Al-Islam beskrev den här mannen som att han är flintskallig med snea smalben och snea underarmar. Den här mannen från Etiopien. Och samma sak Medina. Han sa också att det kommer komma en tid då en man går förbi Medina och han kommer säga att det var en tid då det levde många muslimer i den här staden. Och endast vilddjuren kommer att bosätta sig i Medina. Fåglar och vilddjur. Till och med en hadith nämner hundar går in och kissar i moskén. Det finns ingen muslim kvar på den tiden. Det är på dessa människor som domedagen kommer att infalla. Och det är då som Israfil blåser i hornet. Vilket vi inshallah ska tala om nästa vecka. Hur Israfil blåser i hornet. Hur folket dör och sen hur folket återuppstår. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.